Ja, står det här igen. Kära Jesus, tack att du är här mitt ibland oss. Och jag lägger fortsättning på det här mötet helt nu i dina händer. Och jag tackar dig att du får med, att du ska hjälpa mig, att jag verkligen kan öppna mitt hjärta och ta emot från dig. Lyssna in och hjälp oss alla som lyssnar, att de här orden som kommer här nu, att det ska få bli till ditt rikes förhärligande. Jag bara ber om det, Jesus. Amen. Ja, den här veckan det har varit ja, mänskligt sett så var det fel vecka att predika på söndagen. Men det har gått varenda dag. Vi har bytt panne hemma i huset och lite grejer, så att det har varit lite upp och ner. Men 19 december var det jag stod det senast och predikade. Då talar jag om andens verk. Och jag hade ganska klart för mig att nästa gång jag står här, då ska jag fortsätta på samma ämne. Så att vad jag skulle tala om, det visste jag redan sen veckan före 19. Och man går och grunnar. Förra gången då talade som sagt om andens verk. Och den heliga ande var ju med ända från början. När Gud skapar människan, står det i första Mosebok 2:7, det här sa jag förra gången. Det står för er: och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Men vi vet ju hur det gick. Från början hade människan full gemenskap med Gud. Men jag kan bäst själv. Hon bröt den här gemenskapen. Men vad gjorde då Gud? Jo, han ordnade så vi kunde bli nya skapelser. Vi kunde bli födda på nytt. Vi kunde bli födda igen. Till Nikodemus sa Jesus i Johannes 3, vers 5, 6 och 8. Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött. Det som är fött av anden är ande. Och vinden blåser vart den vill och du hör dess hus, men vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Så när jag säger mitt ja till Jesus, då blåser han in livsande igen. En ny skapelse. Sen pratade jag om förra gången också att vi kunde bli döpta i den heliga ande. Jag kunde bli döpt i den heliga ande. Jag kunde få liksom en dos till. Och förra gången så slutade jag med det här. Ett citat. Jag vet inte vem som har sagt det. Men någon har talat om roddbåtskristna och segelbåtskristna. Den första gruppen, den jobbade och slet i egen kraft. Den andra gruppen, de hade upptäckt vinden, anden och drivs av den. Och jag för min del, jag vill nog vara segelbåtskristen. Det vill ni allihopa. Ja, det var liksom lite grann från förra gången. Och Johan, han har ju en dator, så jag syns inte pappersbunden. Men jag har skrivit ner på papper. Jag har ju en dator också, men jag använder den att spela in på. Så att det... så fungerar det. Det kommer att bli en hel del bibelställen. Och jag har faktiskt skrivit upp det på mitt papper. Så att jag tror att Gud var med och förberedde det här med, när jag tog ihop det här. Och om jag håller mig till konceptet, får vi se. Men jag har i alla fall ett koncept att gå efter. Och jag tror det känns, ja, det känns ganska bra. Just det är spännande, förstår ni. Det finns någonting som heter nådegåvor. Och här ställer jag frågan, varför nådegåvor? Ja. Det är ju så här att församlingen har inte lämnats ensam med sin uppgift i världen. Herren utrustar oss, han utrustar sitt folk med sina nådegåvor. Och dessa nådegåvor, det är just en utrustning som Herren ger åt dem som behöver utrustning. De som är duktiga i egen kraft och kan allting, de behöver de ju inte. Men avsikten, det är inte att den som får nådegåvan ska förhärligas. Det är Herren Jesus som ska förhärligas. Jag behöver inte någon nådegåva för att bli mer kristen. När jag tror på Jesus, ja, jag är räddad, jag är frälst, jag har vägen klar. Så nådegåvan ges egentligen inte för min skull, utan för min nästa skull. Kristi församling, vi behöver idag öppna sig, vi behöver öppna oss för alla de nådegåvor och den utrustning som Herren kan ge. Det är för att nöden i vårt samhälle, den är så stor. Det är så många människor som behöver möta Jesus, som behöver hitta honom. Vi är i oss själva så svaga, och vi klarar inte att i egen kraft hjälpa varandra ur nöden och problemen och svårigheterna. Vi behöver öppna oss för Herrens möjligheter och för Herrens kraft. Då kan vi få bli Herrens tjänare som får vara med och bygga upp Kristi kropp. Och det som vi först och främst ska be om, det är kärlek. Om inte våra ögon blir öppnade för vår nästa i nöd, om vi öppnar våra ögon för vår nästa i nöd och ser det, sen får vi öppna våra händer för att ta emot den utrustning som Herren vill ge oss. Vi ska titta på några ställen i Bibeln för att se om det här stämmer, som jag sa. Första Korinthierbrevet 12:7. Det står så här: men hos var och en uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Jag kommer att läsa ganska många ställen och tar en lång paus emellan. Då står vi en timme framåt, så att jag... ni får skriva upp dem. Och så får vi lyssna sen på bandet om vi vill. Första Korinthierbrevet 12:7 stod det alltså: men hos var och en uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. I Första Korinthierbrevet 14:12 så står det: så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Och första Petrus, han skriver i sitt fjärde kapitel och första brev, fjärde kapitel, 10-11 versen: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar, ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst, ska han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Vad stod det i bibelställningen att jag nyss läste? Jag nyss läste. Varför nådegåvor? Jo, i första Korinthierbrevet 12:7, då kom det fram att nådegåvor är till nytta. I första Korinthierbrevet 14:12 stod det: nådegåvor är för att bygga upp församlingen. Och där hittar jag ett fint bifynd, va? Det går tydligen att få de här nådegåvorna i överflöd för denna uppgift. Det tycker jag låter intressant. Det är ingen knursel. Och i första Petrus brev, det framhåller Petrus, nådegåvor är till för att tjäna varandra. De är till för att förvalta Guds mångfaldiga nåd. De är till för att Gud ska bli ärad genom Jesus Kristus. Då kan man då ställa frågan, vilka är de här nådegåvorna? Jag gör väl inte anspråk på alldeles här, men ett antal. I första Korinthierbrevet 12:4 säger Paulus, det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Och nu kommer flera bibelställen. Jag läser dem ganska snabbt. Men lyssna och se efter, lyssna efter vilka olika gåvor som räknas upp. Första Korinthierbrevet 12:8-10. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Och i första Korinthierbrevet 12:28, Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa och styra och att tala olika slags tungomål. Och i Romarbrevet 12:6-8 står det, vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Och i Efesierbrevet 4:11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Om man nu gör en lista på de här gåvorna som räknas upp här, så blir den ganska lång. På min lista så skrev jag ord av vishet, ord av kunskap, tro, gåvor att bota sjuka, gåva att utföra kraftgärningar, gåva att profetera, gåva att skilja mellan andar, gåva att tala olika tungomål, gåva att uttyda tungomål, gåvor att hjälpa, gåvor att styra, gåva att tjäna, gåva att undervisa, gåva att förmana, gåva att utföra barmhärtighet, gåva att vara apostel, profet, evangelist, herde, lärare. Ja, jag hinner inte med alltihop det, men det finns mycket. Vi ska titta på några ställen till hur Paulus använder ordet nådegåva. I Romarbrevet 1:11 säger Paulus så här, jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er, så att ni blir styrkta. Och i Romarbrevet 11:29, till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Första Korinthierbrevet 1:7, därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Första Korinthierbrevet 7:7, helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ene av ett slag, den andra av ett annat. Och första Timoteusbrevet 4:14. Försumma inte nådegåvan i dig. Den som du fick genom profetord när det äldste la händerna på dig. Nu jag skriver en liten rubrik här. Hur skall nådegåvorna användas? Jag ska ta och gå igenom de nådegåvor som räknas upp i början av min lista, de som stod i första Korinthierbrevet 12:8-10. Och vi ska tänka lite grann praktiskt. Vi ska tänka lite grann vad nådegåvan rent praktiskt kan vara bra till. Och vi ska titta på några bibelställen som belyser och berör varje gåva. Den första som var på listan, tala visdomens ord. Är det så att tala visdomens ord är nådegåvan, att i en alldeles speciell situation som kanske är svår och farlig, att där kunna hitta ord som uttrycker Guds vilja och lösning på problemet. I Jesaja 11:1-3 så står det: men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Här är en beskrivning på Jesu egen ande. Vad innebär det för våra möjligheter? Det är ju så att när Jesus var här på jorden, då använde han sig inte av sin gudomlighet, även om han skulle kunna ha fuske och gjort det. Men han gjorde inte det. Han kom som människa, han var fylld av anden. Och sen går Jesus och säger att den som tror på honom skulle också få del av anden. Vi har samma möjligheter som Jesus använde sig av när han var här nere på jorden. I vers 3 så såg vi här att visheten hämtar sin information från Herren, inte vad ögonen ser eller vad öronen hör. Ibland kommer vi i situationer där omständigheterna inte ger någon ledtråd. Då är det inte så tokigt att ha kanalen öppen till Gud och få information om hur vi ska göra. Ibland så är det motargument. Det kommer från omvärlden, har motargument. Ett exempel från Apostlagärningarna kan vi läsa om Stefanos i Apostlagärningarna 6:8-10. Det står så här: Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då uppträdde några från den synagoga som kallades de frigivnas, folk från Cyrene och Alexandria, Sicilien och Asien, och började diskutera med Stefanos. Men det kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Det var ett exempel. Nästa på listan, tala kunskapens ord. Kunskapens ord. En liten sammanfattning. Det är den nådegåvan att säga det gamla budskapet i Bibeln i en ny situation och med nya uttryckssätt. nya ord och nya bilder, så att det ändå förblir det gamla budskapet. Vi får sätta in det här i vår tid, men vi tar inte bort någonting. Budskapet håller. Kolosserbrevet 1:9-10. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Här ser vi att det går att uppfyllas av kunskap. Det är inte fråga om teoretisk kunskap som jag går och lär mig, utan det är en kunskap som jag uppfylls med. En kunskap som har all andlig vishet och insikt. Syftet med kunskapen, enligt vers 10, det var att vi ska leva värdigt Herren och i allt behaga honom. Vi ska bära frukt i alla slags goda gärningar, och vi ska växa till i kunskapen om Gud. Trons nådegåva. Vi ska inte förväxla då trons nådegåva med den frälsande tro som alla som tror på Jesus har. Trons nådegåva är den helige andes kraft och makt som är verksam för att Guds vilja ska ske trots alla hinder, och för att Guds makt och vilja ska få triumfera över allt motstånd och alla fiender. Det är den troskraft som gör det omöjliga möjligt. I Johannes 11:40-45 så kan vi läsa om ett under som Jesus gjorde. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket här ska tro att du har sänt mig bad jag denna bön. När han hade sagt det ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till den: befria honom och låt honom gå. Många judar hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde. De kom till tro på honom. Jesus hade här kommit till den döde Lazarus grav. Hur kan Jesus våga tro att han ska uppstå? Vad stod det i vers 41-42? Det står en nyckel. Jesus, han var fullständigt säker på att fadern alltid hörde honom. Och varför gjorde nu Jesus denna troshandling? Vad var syftet med handlingen? Jo, i vers 40 så ser vi att Guds härlighet skulle visas. Och i vers 45 då ser vi att många började att tro på Jesus på grund av undret. Ja, nu är det ganska lätt att säga så här: alltså, när här under, de hände bara på Jesu tid. Det var i alla fall vad jag var uppväxt med när jag i min ungdom var i församlingen hemma, att vi ska inte förvänta oss att sånt här kan hända. Men de tankarna, de har i alla fall inte sin grund i Jesu undervisning till oss. Jesus, han säger ju själv i Johannes 14:12-14: amen, amen, säger jag er, den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, Ty jag går till fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Möjligheterna finns. Vi är inte där än, men ja, helbereda görelsens gåvor. Det var nästa på listan. Dessa gåvor är till för att förmedla Guds helande krafter till både kropp och själ. Dessa gåvor, de är inte konkurrenter till läkarvetenskapen. Läkaren är också hjälpare i Guds tjänst. Allt helande är ett under. Vi får be till Gud att för alla våra sjuka och tala med honom om alla våra krampor. Sen får vi vara öppna för alla de vägar som Gud vill använda för att göra oss hela. Men så här står det i Jakobs brev 5, 14-16. Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och det ska be över honom, och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Helandes gåvor, de är inte begränsade till de äldste, men det var ofta människor med denna och andra gåvor som blev ledare i församlingen. Vi ser det också att de smörjde den sjuke med olja. Och jag tror att oljan symboliserar den helige ande. Och det hjälper den sjuke att ta emot helandet. Helandet kommer från Jesus själv. Det är han som älskar oss så mycket. Och vi får vara kanaler för Guds kraft. Ett exempel kan vi läsa i Apostlagärningarna 9:32-35. Det står för här. Petrus reste genom hela området och kom ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Enias, som var lam och hade legat till sängs i 8 år. Petrus sa till honom: Enias, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd. Genast stig han upp, och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och det omvände sig till Herren. I de här avsnitten som vi har läst så ser vi att Gud, han har omsorg om hela människan. I Jakobs brev fick den som blev helad också förlåtelse för sina synder. I Lydda och Saron, det kom alla till tro på Herren genom att Enias blev frisk. När är det dags för smedjebacken? Vi får ha med på vår bönelista att helandets gåvor ska komma i funktion här i vår församling. Så att människor ser det och kommer till tro på Jesus och blir räddade för evigheten. Ja, möjligheterna finns ju. Det är det perspektivet vi ska ha. Amen. Nästa på listan, det var utföra kraftgärningar. Denna nådogåva, den kan ibland vara densamma som helbrägdagörelsens gåvor. Men det är också nådegåvan att i många andra situationer få utföra i trons kraft sådana handlingar som vanligt förnuft skulle betrakta som omöjliga. Det står i Apostlagärningarna 4:29-31. Och nu, Herre, se hur det hotar oss. och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakades platsen där de var samlade, och det uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Den första församlingen, den urkristna församlingen, då ber här under trycket av myndigheternas förbud att predika. Församlingen här, de har förstått att det är en arbetsfördelning mellan vad de ska göra och vad Gud ska göra genom den. De ska frimodigt predika ordet med Guds hjälp. Gud räcker ut sin hand och botar och låter tecken och under ske i Jesu namn. Och Gud fyller dem med helig ande. Lite längre fram i apostlagärningarna finns det också exempel, bland annat i 14:3 ser vi exempel på att sambandet mellan Guds ord och kraftgärningar. Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nådrika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Församlingen, de bad att under och tecken skulle ske genom Jesu namn. Jesu namn är här nyckeln. Jesus, han sa att vi skulle be till Fadern i hans namn. Och det är endast genom Jesus som vi har tillträde till Gud. Våra egna tillkortakommanden, de filtreras bort när vi ber i Jesu namn. Jesu blod renar oss från all synd. Så är det. Nästa på listan, gåvan att profetera. Det är den nådegåvan att genom helig ande bli utrustad med kraft och klarsyn så man kan kasta Guds ljus över den förflutna tiden, den innevarande tiden eller framtiden. Paulus skriver så här i 1 Korinthierbrevet 14:1-4. Då skriver han om profetians gåva. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna det andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Här ser vi att man inte bara ska sitta passivt och vänta på gåvorna. Paulus, han säger, sträva efter, säger han. Sök också vinna. Så vi ska liksom sträcka oss. Den som profeterar talar till människor, ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som profeterar uppbygger församlingen. Profetens gåva i full aktion får konsekvenser. Ett resultat, det ser vi i vers 24 och 25 längre ner i samma kapitel. Det står så här: men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: Gud är verkligen i er. Paulus han ger oss några riktlinjer. I 1 Thessaloniker brevet 5:19-21 säger han: släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda. Nu är det inte så mycket kvar, men ni orkar stund till, va? Bra. Att skilja mellan andar, det är nådegåvan att genom den helige ande bli utrustad med förmågan att kunna skilja mellan gudomliga, mänskliga och demoniska andar. För att kunna avgöra vilken profetia som är äkta och vilken som är falsk. Johannes, han skriver i sitt första brev, 1 Johannes 4:1-6: mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Det är av världen, och därför talar det vad som är av världen, och världen lyssnar till den. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Här ser vi att det inte räcker att profetiska budskap, teologiska läror med mera låter andliga. Jesus han påpekar också detta i Matteus 7:15-16. Det säger Jesus själv: akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Johannes ger oss ett kännetecken på Guds ande. I vers 2: så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud. Och här är det att Kristus, det är ett grekiskt ord, samma ord som Messias, med allt vad det innebär. Jesus är Messias, han som skulle komma. Jakob, han undervisar också i sitt brev, i Jakobs brev 3:13-17 står det så här: är någon bland er vis och förståndig, så ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. En sådan vishet kommer inte ovanifrån, utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. Ty där avund och stridslystnad råder, det råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Om man nu är vaksam, då är det lätt hänt att vi blir nervösa i vår vaksamhet. Oj, oj, oj. Men det behöver vi inte vara. Det stod ju där i den fjärde versen vi läste från början här: ni, kära barn, är från Gud och har besegrat den. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Vi i våra grupp, när vi läste i Filipperbrevet förra gången, vi ligger ett steg före Måds grupp. Det var i alla fall ett ställe också där att är man uppriktig, jag vill följa Jesus. Paulus, han hade förtroende för Gud att han korrigerar. Är man öppen och vill vara tillhörig Gud, då får vi ha den förtröstan på Gud att han korrigerar så vi hamnar rätt. Vi tillhör Jesus. Så vi behöver inte bli alldeles skrämda och oroliga. För vi har Gud i oss och han är större än den som är världen. Nu är det snart slut. Att tala tungomål, det är nådegåvan som den upphöjde frälsaren och Herren ger. Den Nej, jag börjar från början. Att tala tungomål, det är nådegåvan som den upphöjde frälsaren och Herren ger genom den helige ande för att vårt inre liv ska uppbyggas. Vår kärlek till Herren fördjupas samt att Herren genom oss ska få ett språkrör till församlingen. Apostlarna 2:1-4 står det så här. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där det satt. Tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och det uppfylldes alla av helig ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Här ser vi att anden gav lärjungarna en ingivelse att tala. Men observera, det var lärjungarna som talade. När jag själv upptäckte att jag hade tungomål och så småningom började tala, så upptäckte jag för min del att tungotalet, det hade legat latent, men jag hade inte släppt fram det genom att börja tala. Och ett tips liksom som har fungerat för mig, det är: koppla bort hjärnan, tänk inte på vad du ska säga, öppna munnen, andas ut och börja tala. Halleluja. Jag behöver koppla bort, för det är ju inte hjärna som tänker ut det här, det går inte. Utan det är min andes liksom släpper ut min andes kommunikation med Herren. Ja. Koppla bort hjärnan, tänk inte på vad du ska säga, öppna munnen, andas ut och börja tala. Det fungerar för mig i alla fall. Ja. I första Korinthierbrevet 14, 4, fjärde versen och 14:e versen, i början på verserna där, det finns det två funktioner som tungotalet har. Fjärde versen: den som talar tungomål uppbygger sig själv. Ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande. Tungotalet, det påverkar och det är en hjälp i vårt böneliv. Romarbrevet 8:26-27 säger: så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Sen finns det också att uttyda när någon talar tungomål. Och det är nådegåvan som Herren genom den helige ande ger åt sin församling. För att hela församlingen ska ana att Herren är närvarande och vill ge ett särskilt budskap till sitt folk. Och genom denna nådegåva så blir det särskilt meningsfullt att använda tungotalets gåva i församlingen. Och jag tror inte att det är frågan om någon ordagrann översättning, utan det är innehållet i det som sägs som återges. Och tungotal och uttydning, det är ett sätt för profetians gåva att fungera. I 1 Korinthierbrevet 14, 26-28. Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller tre högst tala, och då en i sänder, och någon skall uttyda det. Men finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. När tungotalet används offentligt i en grupp, då är det viktigt att tungotalet får en uttydning. Paulus skriver om det här i verserna 11-13 i 14 kapitlet Korinthierbrevet. Han skriver så här: men om jag inte vet vad ljuden betyder, blir jag en främling för den som talar, och den som talar blir en främling för mig. Så är det också med er, eftersom ni är ivriga att få andens gåvor. Sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Därför skall den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. Det krävs kanske ett visst mått av disciplin och balans av mötesdeltagarna. Men nu är det som tur är att disciplin, det är inte motsatsen till andlighet. Och den regel som Paulus skriver i vers 28, den har kanske sitt berättigande. Men finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv till Gud. Och i 40 versen så säger Paulus: men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Men jag tycker för att det är tur att han i versen före, 39 versen, då skriver han: därför mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Ja. Paulus, han ger en liten sammanfattning i sin undervisning om andens gåvor i 26 versen. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Är inte hans lilla sammanfattning en bra beskrivning som stämmer väl överens med vår uppfattning om hur innehållet i ett bra möte bör vara? Någonting att fundera på här nu. Vilka gåvor är det störst behov av i vår församling hos oss? Är det någonting som hindrar att vi ber om att vi ska få? Är det något som hindrar om att du ber om att du ska få en eller flera av dem? Vi som är troende, vi kanske mer aktivt skulle söka vår roll i att tjäna genom vår lokala församling. Idag är den heliga ande i rörelse genom hela sin församling. Han överskrider samfundsgränser, geografiska gränser. Han ger kraft åt en världsomfattande våg som har mycket lite respekt för teologiska eller läromässiga skillnader. Idag förenar Gud sitt folk kring sitt syfte för församlingen: att ära Gud och bygga upp andra. Vad kan vi praktiskt göra för att förlösa gåvor hos varandra? Ska veckor. Vi håller på hela våren, vet ni. Eller hur, Johan? Ja, kanske vi ska ta med på vår bönelista att Gud ska få starta en process hos oss var och en på personliga planet, så att var och en av oss kan komma i kontakt, att vi var och en av oss kan komma med ett unikt bidrag som en inlämnad del av Kristi kropp. Just jag och just du behövs i församlingen, inte för att det finns luckor här att fylla, utan för att i och genom den tjänst du har, som sätts i och med att det just den tjänsten kommer i funktion, så sätt Guds nåd i rörelse och Guds avsikter blir uppfyllda. Det här sista här, alltså, det står faktiskt lite förord i en bok som Johan nog har funderat på att vi ska använda oss av här, som i fram igenom. Jag tyckte det var ganska bra. Vi får stå till Guds förfogande. Vi har ju bestämt oss för vi vill tjäna Gud här i Smedjebacken där han har satt oss. Vi vill ju vända upp och ner på det här samhället, eller hur? Ja. Och då får vi komma in i i tjänst för honom, och står vi till hans förfogande, då stöter han till, och vi får vara med och vi får bygga upp varandra och bygga upp församlingen. Fler människor får komma till tro. Ja, kära Jesus, jag bara tackar dig för att du har varit med, och det blev mycket och många bibelställen här, kära Jesus. Men vi ser att allt det här, det är till för att du ska bli förhärligad, att din församling ska uppbyggas och att din församling ska växa, och framförallt för att människor som inte har fått syn på dig ska få komma upp till tro och bli räddade för evigheten. Jag bara lägger det här, hjälp oss Jesus, så att vi kan få vara en levande församling där dina nådegåvor är i funktion, Jesus. Så att människor i Smedjebacken blir räddade för evigheten. Jag bara ber om det, Jesus. Bara ber om det, Jesus. Jag bara ber om det, Jesus. Åra stammar genom. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Amen, Jesus.